Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort Efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb. De som ser till att den skyldige åker fast. De som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Telefonen ringer väldigt sent hemma hos mig den 12 juli 2015. Jag ser på numret att det är nyhetsredaktionen som ringer och jag anar vad som hänt. Det verkar som om de hittat henne. Vi ska köra en extra sändning på liven på nätet. Kan du komma in, säger rösten i telefonluren. Jag hade rätt. Det var Lisa Holm det handlade om. Den 17-åriga flicka som varit försvunnen i Kinnekulle i 5 dagar. Beskedet var inte oväntat. De fynd polisen gjort under de dagar man letat efter henne talade sitt tydliga språk. Hon levde inte. Jag tog bilen in. Trafiken i sommarnatten var obefintlig och ganska snart satt jag i studion. Fortfarande ingen bekräftelse, men polisen hade utannonserat en pressträff på Kinnekulle. I väntan på den satt vi i sändning i tv-studion och spekulerade. Även om jag var rätt säker på vad polisen skulle säga, ville jag inte formulera det innan det bekräftats. Så kommer då presstalespersonen Jenny Vidén ut för att möta journalisterna. Polisen har under kvällen anträffat en avliden person och vi bedömer att det med största sannolikhet är den försvunna Lisa Holm, säger hon. Där och då, i sändning, finns inte plats eller tid för känslor. Det gäller att ta in informationen, svara på frågor och uttrycka sig begripligt och sitta rak i ryggen. Men sen, i bilen på vägen hem, händer något som faktiskt inte sker så ofta, i alla fall inte för mig. Har man arbetat med den här typen av jobb så länge som jag gjort, bygger man ett skyddsnät. Det går inte att låta varje fall ta sig in i den delen av själen där känslorna sitter. Det skulle helt enkelt inte fungera. Men då, där i bilen på väg hem efter en varm och vacker sommarnatt, händer det som en kvällning eller kramp som tar över hela mitt inre. Jag stannar bilen, kliver ut i sommarmörkret och står kvar och andas ett tag. Det kunde har varit min dotter, tänker jag. Förmodligen samma tanke som hemsökte varenda tonårsförälder i hela Sverige den dagen. För det som hänt var så obegripligt. Det började 5 dagar tidigare, den 7 juni. Lisa hade slutat för dagen på sitt livs första sommarjobb på Café på Klostret i Blomberg på Kinnekulle i Västergötland. Och för första gången skulle hon åka hem själv på sin moped. Klockan 18.22 mässar hon sin pappa. Åker hem nu, skriver hon. Men hon kommer aldrig hem. Klockan 20.00 åker hennes pappa för att leta efter henne. Han följer den väg hon skulle ha tagit hem och kollar noga dikesrenen ut efter vägen för att se om hon kört av eller råkat ut för en olycka. När han kommer fram och ser att mopeden står kvar blir han först lättad. Hon har i alla fall inte råkat ut för någon trafikolycka, tänker han. Men i samma ögonblick ser han att nyckeln sitter kvar i tändningslåset. Då förstår han att något allvarligt hänt. Lisa skulle aldrig lämna kvar nyckeln på det sättet. Han möter också ägarinnan för kaféet som han tidigare ringt och frågat om hon vet var Lisa är. Och tillsammans söker de i området utan resultat. 21.47 ringer han polisen. 23.30 anländer den första polispatrullen och de har spårhund med sig. Den blir väldigt intresserad av en tyghög som ligger på marken i en av ladorna mittemot kaféet. Under tyget ligger en hög med människobajs. Poliserna förstår inte det där och då, men den högen blir ett av de viktigaste bevisen senare. Operation dörrknackning pågår en stor del av natten. Polispatruller åker runt bland husen i området för att fråga om någon har sett något. Bland annat knackar man på hos ett litauiskt par som berättar att de jobbar på en gård i närheten över sommaren. Mannen är 35 år gammal och heter Nergios Bilevcius och hans fru Irina. En av poliserna tycker att han gör ett nervöst intryck. Sökandet fortsätter på söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag och flera viktiga fynd görs. En MC-handske som är Lisas, delar av hennes mobiltelefon, hennes visakort, körkort, nycklar och annat, föremål som alla tyst vittnar om att något fruktansvärt har hänt. Men ingen Lisa. På fredagen ansluter sig Missing People till sökandet och då händer något märkligt. En man kommer fram till gruppen, pekar bort mot ett område och säger på knagglig engelska att där borta är det ingen idé att söka. Området är redan genomsökt. Som försökte han mota bort dem därifrån. Mannen är Bilevicius, men det får motsatt effekt. Gruppledaren bestämmer sig för att de ska söka just där och det beslutet blir avgörande. Där i en rishög hittas Lisas hjälm med blod på. Hennes jacka ligger också där med den andra handsken fast i ärmen. På jackan finns sekret och blod. Bredvid högen ligger ett blått snöre. Det här leder till två saker. Det första är att polisen beslutar sig att ta in paret Bilevicius till förhör. Plus hans bror som också bor och jobbar med dem. Det andra är att man koncentrerar sökandet i området där jackan och det andra hittades. I arbetsboden intill tar sökandet slut. Inklämd i ett klädskåp hittas Lisa Holms döda kropp med tejp för mun och näsa. Och några timmar senare hålls pressträffen.
Polisen har under kvällen anträffat en avliden person och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Det är en teknisk undersökning.
Brodern och hustrun släpps ganska snart. Utredningen inriktar sig mot Nergios Bilevicius. De bevis som presenteras för tingsrätten är besvärande. Hans sekret och blod finns på jackan. Byggnaden där hundarna har hittat bajs som visar sig komma från just honom, i den gjordes en mängd andra fynd. Lisas örhängen och hennes hårstrå, en silvertejpsrulle, en bit avriven tejp och en bit av ett blått snöre, allt med hennes DNA på. Hans DNA fanns på flera blå snörstumpar och på silvertejpen. Hans sperma fanns i rummet på flera ställen. I ett av rummen, det så kallade mjölkrummet, satt ett vattenrör fast uppe på väggen. Bredvid röret hittades Lisas hårstrå och på röret fanns hans DNA. På en del av röret saknades det damm och det gick att se ett mönster som hade ett rep knutits fast runt det. Även på Lisas kläder hittades hans DNA, till och med innanför hennes byxor och på hennes trosor. Utöver allt detta kunde också hans bror och fru berätta att han varit borta en tid under själva mordkvällen. Han saknade alltså alibi. Själv sa han bara en enda sak: jag är oskyldig. Och så fortsatte det även under rättegången. Han försökte inte förklara hur hans DNA fanns på så många olika ställen, inte minst på Lisas kläder. Han försökte inte förklara vad han gjort under kvällen. Han försökte inte förklara våldsvideorna polisen hittade på hans dator. Han försökte inte förklara någonting. Jag är oskyldig, var det enda han sa, genom tingsrätten och genom hovrätten. Domstolarna trodde honom inte. Deras slutsats blev att Lisa Holm dödats genom hängning på vattenröret med det blå snöret eller strypning i mjölkrummet. Att Bilevicius njutit av att se henne dö och att han därefter gömt kroppen i klädskåpet. Straffet blev livstid. Efter hovrätten bytte han advokat och hans nya Björn Hurtig sökte resning i högsta domstolen. Han argumenterade att det fanns spår som inte hade analyserats, till exempel hårstrån på kroppen. Det fanns DNA-resultat som inte förklarats, till exempel varför hustruns DNA fanns på kroppen. Att datoranalysen kunde visa att han faktiskt hade alibi. Han menade också att en väldigt stor del av den tekniska bevisningen inte hade analyserats alls, vilket var en svaghet. Mellan raderna i hans överklagan framgår att Bilevicius kan ha varit i kontakt med kroppen, fast först efter dödsfallet, att han hjälpt gärningsmannen att gömma kroppen, vilket skulle kunna förklara DNA-spåren, och gärningsmannen var underförstått brodern. Högsta domstolen avslog hans begäran. Straffet fortsatte först i Sverige, numer i Litauen, dit han på egen begäran flyttades förra året. Mordet på Lisa Holm blev extremt uppmärksammat. Från första dagen av hennes försvinnande och sen hela sommaren fylldes tidningarnas löpsedlar och första sidor med rubriker om henne. Hennes namn var det mest sökta på internet det året, och som vanligt fylldes nätet av spekulationer, anklagelser och teorier, inte sällan från människor som inte hade någon kunskap, någon insikt eller någon förmåga att skilja sant från falskt. Oskyldiga pekades ut, konspirationerna flödade och hatet vällde fram. Precis som vanligt på nätet. Men jag kan förstå uppmärksamheten, jag kan förstå rädslan och oron. För om detta kunde hända en helt vanlig tjej på väg hem från sitt sommarjobb, vem går då säker? Lars Johansson var spaningsledare i det här fallet.
Vi hade ju målsättningen hela tiden. Vi jobbade ju efter det att vi skulle hitta flickan då. Men vi kan väl säga då när gärningsmannen på profilgruppen ringde och frågade om vi fick komma ner och titta i ärendet. Och jag kommer inte ihåg vilken dag det var på onsdagen eller något sånt där. Vi träffade dem på torsdagen i alla fall, och då fick vi från dem ett antal punkter då, där de bland annat sa det att de var väldigt tveksamma till om att flickan levde då. Och det grundade de bland annat på då att man inte hade hittat kroppen här i närområdet, bland annat då att det var även så att den här, det var en avföringshög där inne som man tyckte också var konstig då, som hörde till det. Och man sa väl även att då vi skulle leta efter en gärningsman som har någon koppling till närområdet.
Men vad de sa då var att Lisa hade blivit bortförd och mördad av dem. Det var egentligen
deras hypotes som de gav till oss där. Vi jobbade att vi skulle hitta Lisa levande, men vi förstod väl att det, ju mer tiden går ju svårare är det att hålla någon så liksom dold så här lång tid. Det var väl inte troligt.
Vi återvänder till det här som man sa på GMP-gruppen. Profilgruppen. En av punkterna var just den här avföringshögen eller bajset, människobajset, som hittades redan samma natt hon försvann.
Samma hunden markerade
på det. Varför var det intressant?
Det var ju så här att ofta är det så att när gärningsmän får sådana här adrenalinkickar så kan man ha svårt att hålla sig då, både ska vi säga, urin och avföring då. Så de tyckte att det var intressant. Och vi har ju haft det andra ärenden, det är kanske inte mordärenden, men det är grova stölder där man hittat den här avföringen. Ja, där man hittat kanske en del av den maskering som man använt och så vidare.
Så att anspänningen blir för stor så att man kan inte
upphetsningen.
Ja, och man vänder på resonemanget. Det faktum att det låg en sån hög där tydde på att det kunde ha hänt något allvarligt.
Ja, och den var ju färskt också. Det var hundföraren reagerade på att hunden visade lite intresse för den där. Och det brukar ju inte hundar göra.
Nej. Men sen hände då det här på märkliga att det kommer fram personer som försöker, verkar som, hålla borta missing people från ett visst område. Försöker avleda deras uppmärksamhet. Och som jag förstår det så här efteråt, så var det något av ett avgörande ögonblick.
Ja, det var ju samma med det här. Man hade ju börjat gå in i den här helgförberedelsen för detta. Vi hade ju väldigt mycket folk ifrån Missing People som var ute, och man hade väl börjat titta på olika sökområden. Man hade utvidgat sökområdet, och i det här sammanhanget så kom det då en sökpatrull som sökte ut efter vägen ifrån Husaby mot Medelplana. Man började närma sig den här gården Martorp. Då kom det, de visste att de skulle få förstärkning där nere för att man skulle söka av ett större område. Och då kom det, i samband med patrullen, kommer dit den här Missing People-patrullen. Då kommer det en bil som kör längre ner och det kommer ut en man som pratar engelska och säger att, på engelska då, att ni behöver inte söka här, militären har varit här och sökt, och den som var patrullchef, han visste ju det, att det har inte varit någon militär här. Sen gick man in i ett förråd, de här två personerna som var. Det var bara den ena som hade kontakt med den här patrullen då. Och hämtade någon spade eller grepar. Så gick man och ställde sig längre ner mot, i den här gården. Och med uppsikt mot den här, vad jag kallar byssan, arbetsboden och det här ishöget. Och började gräva. Sen när patrullerna började närma sig det här området, då försvann de. Och det gjorde ju då att... vi försökte identifiera dem, vilka det var som hade varit där, och då beslutade vi att vi skulle hämta in och höra dem, för att de hade ju koppling både, visade sig till, både till lådan och till Martorp.
Mm. Och så att de förhören med dem började innan ni hade hittat kroppen?
Ja, de hämtades ju in, så att, ja, nej, kan jag inte säga att de gjorde, för att de skulle ju transporteras in till Lidköping och vi skulle fram förhörsledare och sånt. Så nej, jag tror att förhören med dem började nog efter vi hade hittat kroppen.
Mm. Men det var ändå så lite grann att den här händelsekedjan med de här gjorde att man fokuserade sökandet där man sen hittade kroppen.
Man kan säga så här att det första fokus vi hade, det var ju på den bostaden de hade kring där, alla de uthusarna som var där. Mm. Det sökte man igenom. Det var, man såg de här bilderna på alla hundpatrullen och alltihopa som var där. Och det var ju det sökområdet. Man letade ju allt man kunde hitta där, det är både jordkällor och allting, men man konstaterade att det fanns ingenting. Sen fortsatte ju tekniken in i bostaden, men då flyttades en del av sökom tillbaka till Martorp, och då började man leta i Martorp där. Men, och det är ju en gård då, den är ju egentligen inte bemannad, det finns ju ingen personal där annat än två gånger per dag. Och man började leta igenom den här ladegården, det var lite kalvar och sånt där inne, men vi hittade ingenting. Samtidigt då så höll ju teknikerna på vid den här fyndplatsen som låg lite, vad ska jag säga, norr om den här, i den här ishögen, och man hade, när man hade säkrat av det där, så sa man det att vi får väl titta lite omkring här också då, och då var man framme vid den här byssan som jag kallade det då, och man såg när man var där framme att den hade ju inte använts på ett antal år, men att gräset var böjt in under dörren, och då tyckte man att det var intressant. Och när man öppnade dörren där, så man kände ju då någon form av bekant lukt. Så man förstod att det kanske var någonting här inne ändå. Och då började man leta, och det var ju så att längst fram där så var det ett antal skåp, men de brydde man sig inte om i första läget, utan man tittade in i ett sidoutrymme där det stod en soffa. Och man var ganska säker på att man skulle hitta Lisa där, men det blev bom. Och sen öppnade man ju det första skåpet, inget andra skåpet, tredje skåpet, så var det en klädhöjd och manöver. Fortsatte nästa, och så var det ett kylskåp, hittade ingenting. Men i det sista så tänkte de då att vi får väl lyfta på den där klädhögen, och då var vi Lisa där.
Polisen har under kvällen anträffat en avliden person. Och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Hon har hittats i det tidigare aktuella sökområdet.
Det var en Helene som var tekniker där. Hon brukar göra en väldigt livlig berättelse kring hur det var detta. Och det var klart att det var mycket känslor i det just då.
Du säger att det var mycket känslor i hennes berättelse, kriminaltekniker som hittade. Men man får en känsla av att när man följde det här utifrån, att det var mycket känslor hela vägen, även från polisen så att säga.
Ja. Och inte minst märktes det på natten där det kom ett Facebook-inlägg också från, det var väl någon kollega på Östra Skaraborg där som hade skrivit det. Och det gjorde väl också det att man, allmänheten kunde ju tro det, att det var något, att det man hade hittat, det var någonting som var väldigt mycket skador på.
Mm, det fick man ju känsla av att det var något som man inte hade sett tidigare. Eller...
Och det kan jag ju säga direkt att Lisa hade ju väldigt lite skador på kroppen. Det var ingenting som var bortskuret eller något sånt här, utan det var en väldigt hel kropp. Mm.
Ni befann er ändå i den situationen att när kroppen hittades så hade ni redan gripit ett antal personer som ni trodde var intressanta för utredningen. Det var liksom ingen spaning däremellan, utan det här skedde ungefär samtidigt.
Det var ju så här, vi hade ju hämtat in andra personer även innan och hört i ärendet, men De var inte gripna, utan de var ju hämtade, och sen när vi hörde dem på natten där så gick ju deras berättelse inte ihop. Mm. Och då blev de ju anhållna sen på natten där. Mm. Det var ju mycket konstigt. De stämde ju in, även lite in på det med koppling till bygden, och de kände till både platsen där Lisa, som vi antog då, hade mördats i det läget, och den plats där hon hittades. Så det var ju mycket som gick ihop där för våra del.
Vad var det som gjorde sen att ni släppte två av dem, hustrun och brodern?
Det var ju, hustrun var ju bara anhållen och senare häktad på skäligen. Hon satt ju bara på en vecka. Och det, man kan väl säga att broderns och fruns då berättelse, då gick ju i vissa delar väldigt bra ihop. Mm. De hade varit kvar i lägenheten eller i den här bostaden, medan det kom fram uppgifter då att i förhörerna var vi framförallt med brodern, att de hade blivit liksom, så fort de väckte frågan om det här med Lisa, så var brodern väldigt irriterad och sa att ni ska komma ihåg att jag var hemma vid ett visst klockslag och så vidare där. Och det gjorde ju det att misstanken mot honom ökade och minskade mot de andra. Och vi hade inte så mycket på de andra heller, kan vi säga.
Men sen vi tog en ganska intensiv period av teknisk spår, att försöka hitta tekniska spår. Mm. För att ni fick inte någon hjälp av honom. Han medverkade inte på något sätt, vad jag förstår.
Nej, vi kan ju säga att vi hade, fick ju väldigt mycket hjälp från hela Sverige med teknikergrupper. Vi hade både Bergslagen och Breking och alltihopa. Så att vi fokuserade ju då på att leta igenom ladan. Och sen blev det ju så att när veckan gick så var det olika ställen som vi sökte igenom. Vi märkte att det var ju flera platser avspärrade. Många av dem hade ju koppling till det här senare då, de här tre personerna då, att de hade jobbat på olika ställen där. Men det blev mycket fokus på den tekniska biten sen. Ja. Mm.
Som utomstående så reagerade man på att ni inte hittade mer.
Ja, vi tyckte väl ändå när slutet kom att vi hade en ganska gedigen spårsäkringsbit där, både med på flera platser där vi hittade då gärningsmannens DNA kopplat till henne. Då, så att jag har väl varit med ärenden där man kanske bara lutar sig mot ett DNA. Här var det väl minst 14-15 stycken olika typer.
De satt på olika ställen och interbyxor och sådana saker.
Ja,
men ändå förvånar det dig inte att ni hittade, att ni skulle hitta något mer större avgörande saker, med tanke på att det ändå var en våldsam händelse som inträffat?
Jag tycker ändå att när vi tittar på det här rummet där vi antar att hon har blivit dödad då, så hittar vi ju både hårstrå, vi hittar ju spår på, eller teknikerna hittade spår på de här reporna på olika ställen, och jag tycker att det, om man säger kortspel, det var full hand där. Vi fick bra utfall på de här bitarna, och framförallt sen när vi kopplade ihop detta var med rättsläkarna. Vi hade ju rättsläkarna på plats. Först ville de ju inte säga någon dödsorsak, men efterhand där så fick man ju fram det, och till slutligen då så bestämde de sig för att det var hängning då. Mm.
Det här pågick ju ganska länge, det här arbetet, och det var ganska många personer inblandade. Mm.
Det var det, men samtidigt som vi försökte minska ner de som hade insyn i ärendet, för att jag var livrädd för att våra vittnen skulle liksom konfronteras med pressen och det här också, för att det mycket stod ju full med de här olika vittnesiakttagelserna, och även då när man hade sett olika personer på olika ställen där. Så att vi snärjde åt ganska mycket i våra polisiära system och även i de här åklagarens system då. Ja, vi var en mycket begränsad grupp då, kanske 5-6 stycken som hade total blick över ärendet och gjorde åklagare.
För det var en annan sak som slog en som utomstående journalist, att det läckte inte så mycket information från utredningen. Man har varit med om andra utredningar, det läckte mycket mer, kan jag säga.
Ja, vi kan ju säga, vi jobbar ju på landet, och vi sitter i en speciell del av polishuset, och det kan ju vara så att vi fikar lite grann för oss själva och sådär, och det är ju att det är ju lätt att prata för mycket när man sitter vid kaffebord och sådär, men vi försökte hålla det för oss själva så mycket, och vi förstod att det var många som fikade efter uppgifter, men Vi är ju vana vid att på i Skaraborg där att vi har upp, det läcker inte så mycket, på kollegor håller tyst. Man förstår att det är viktigt.
Ja, så småningom så blev ni ju klara och det blev en för, alltså det blev ett åtal baserat på de i huvudsak eller uteslutande på de tekniska bevis ni hittat. Hur kändes det när du kunde lämna ifrån det här, när ni var klara?
Det var ju många sådana här turer fram och tillbaka. Jag vet att jag hörde på de, man var otålig på pressen när det kommer inte nu. Nu är det något krångel här beroende på att det, nu har det skjutits upp igen. Men ofta var det så att vi hade mycket dialogförhör. Det tog tid att skriva ut de här förhörerna och sedan skulle vi ha skälig delgivningstid. Och vi skulle även åka till Litauen för att höra brodern och dottern igen, och det tog ju lite tid också då, så att göra. Men ja, ibland så vill det till att man syr ihop det där sista, och då är det klart att vi jobbar ju hela tiden under tidspress, men jag tycker ändå att vi fick ihop ett bra på slutet.
Tvivlar du någon gång på att den här bevisen som ni presenterade och som sen rättegången byggde på, att de skulle hålla? Tvivlar du någonsin på att han skulle bli fälld?
Vi ska ju vara objektiva, så jag vill liksom inte liksom säga att vi är 100% si eller så, utan att vi presenterar ett material som vi trodde var bra och skulle hålla för en rättegångsprövning.
Och det gjorde det ju. Han blev ju fälld i tingsrätten, han blev fälld även i hovrätten.
När Nerius Bilivicius advokat Björn Hurtig in överklagan enligt P4 Skaraborg, som också rapporterar att Nerius Bilivicius nu ger en helt annan version än den han tidigare stått fast vid.
Sen gjordes det en ansökan om resning till Högsta domstolen där advokaten hade listat upp, jag tror det var 17 punkter som han menade talade för resning, och underförstått mellan raderna så kunde man tolka resningen så att den dömde kunde ha varit med kanske och forslat undan kroppen, men det kunde ha varit någon annan som utfört själva mordet. Det fanns ingenting som pekade på just det, och den andra stod ju någonstans mellan raderna, skulle vara brodern. Vad säger du om det?
När det gäller brodern så fick ju den gärningsmannen en direkt fråga även under rättegången om det var liksom, man kunde tro att det var brodern eller något annat, och det hade han ju ingenting som förde in på detta. Sen vet jag då att advokaten, jag har hört det heter han förresten, det är en slug jävel om vi trycker på det sättet. Så att vi förstod väl att här fick vi nog passa oss, och vi tillgodosåg det han ville ha. Vi visade honom brottsplatsen, vi visade honom hela bildmaterialet, och sen hade vi lite olyckligt där att vår IT-tekniker, när han skulle svara på en fråga, så hänvisade han till fel beslag, och det gjorde en lite stor sak om. Men det, jag hoppas det redde ut sig sen.
Nu har det gått en tid. Det här blev ju ett extremt uppmärksammat mål den sommaren. Vad tror du det var som gjorde att det fick sån otrolig genomslagskraft?
Ung flicka, ingen brottslig belastning, inget konstigt. Folk kunde liksom tänka sig att det kan ju vara min dotter eller min son detta. Jag tror det ligger mycket där. Att
det... Ja, det tror jag också, det sista därför. Så tänkte jag.
Ja. Att liksom... ja, just det. Och sen blev det accelererar ju liksom hela tiden. För att vi tittar i Skaraborg där nere, det var ett fruktansvärt engagemang. Bara titta på Missing People, de har aldrig varit med om det liknande. Vi hade ju över 1000 personer där, var det på torsdagen eller fredagen, och på helgen räknade de med ännu mer. Vi hade företag där nere, de körde ut pallvis med korv och dricka och alltihop. Alltså det var ju, vi hade ju problem med vår personal. Personalen ville ju inte gå hem.
Nej.
Den yttre personalen, man körde ju då sig i bott och lite till. Och jag vågar inte ens tänka på det med arbetstidsbestämmelserna. Men många hade ju kopplingar, man bodde ju på småorten, någon kände någon och så vidare. Så att det var ett jätteengagemang. Och det blev det ju även för oss som jobbade utredningsmässigt sett.
Så här efteråt, fanns det någonting i det här som du tänker att ni skulle ha gjort annorlunda? Eller någonting som nu när du har funderat på så här? För jag tror att du har gått igenom det här.
Ja, det låter ju väldigt självgott. Men jag har lite svårt. Jag tycker att vi fick ett så väldigt bra utgångsläge genom att vi fick så mycket tips. Vi hade så jättebra material när vi gick in i själva morddelen där. Och jag har försökt att titta på det, om vi kanske kunde lagt en avspärrning på något annat sätt eller gjort på något sätt. Men jag tycker ändå då att det flöt på ganska bra.
Mm. Och om nu de här två personerna, varav den ena sen dömdes, inte hade gjort det här, försökt få bort Missing People från ett visst område, hade de då, hade det här klarats upp?
Jag kan säga så här att i detta var väl då att vi hittade Lisa så pass tidigt, för att vi hade ju en vecka där det var ganska varmt och vi såg ju då på kroppen att den hade påverkats utav detta. Sen visste vi inte heller, hypotetiskt sett kan man ju säga att jag visste att man hade placerat i byssan. Det kanske är någon som hade tänkt att tända på den. Vi visste att gärningsmannen skulle åka tillbaka till Litauen 3 veckor senare och så vidare. Det kanske, jag vet faktiskt inte, men det var väl då att vi hittade Lisa ganska tidigt i det här. Och det är mycket tack vare Missing People.
Okej, tack så mycket för att du var med.
Tack så mycket.
Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker, så mejla till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lahti, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3 dokumentär ser du varje krimtorsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar.
Produceras av I Like Radio.
Nyhetsklippen i det här poddavsnittet kommer från Sveriges Radio och Expressen TV.